Bruset.
Hej och välkomna till Bruset, tidskriften Alkohol och narkotikas nya podcast som inleds med en valspecial.
Tycker ni att vi bör ändra den svenska alkohol- och narkotikapolitiken? Hur ska den nya ANDT-strategin se ut? Och bör Sverige som sina nordiska grannländer införa injektionsrum? Ja, det här är några av frågorna vi har skickat ut i en enkät till alla nu sittande riksdagspartier.
Därefter har vi också gått ut och intervjuat företrädare för partierna för att fördjupa oss i en del av deras resonemang kring hur de tycker att Sveriges drogpolitik ska utvecklas.
Vi som gör podden är
Klara Henriksson, samordnare på CN.
Och Julius von Wright, chefredaktör för tidskriften Alkohol och narkotika.
Det lyser grönt ljus på gröna panorer inne på arenan Annexet i Stockholm. Människor hjälps åt att stapla stolar. Här ska möbleras om till middag. Det har varit valkonvent. Vi är här för att träffa gruppledaren för Centerpartiet.
Ska vi gå och sätta oss någonstans?
Du har pressrum här uppe.
Nej, men det här är några fantastiska dagar som vi har. Det är 800 centerpartister som träffas nu under fredag och lördag. Och vi träffas för att ge varandra inspiration, energi, lära oss mer av argumenten, lyssnat på partiledarens tal och så vidare. Jag heter Anders W. Jonsson. Jag är barnläkare som sitter i riksdagen nu sedan 2010. Och i riksdagen har jag under hela tiden suttit i socialutskottet och därmed engagerat mig väldigt mycket i bland annat ANDT-frågor.
Vi ska prata droger och missbruksvård. Jag intervjuade dig för ungefär ett år sedan då Centerpartiet diskuterade avkriminaliseringen av narkotikabruket. Det var ett år sedan. Vad står Centerpartiet i den frågan idag?
Vi vill absolut inte legalisera några som helst droger. Centerpartiet har ju sagt nej till kravet på legalisering av exempelvis cannabis. Däremot att kriminalisera bruket som vi gjorde 1987 i Sverige då vi sa att det var olagligt att ha droger i blodet. Där vill vi ha en utredning för att se om det är motivet till den lagstiftningen. Det var ju att man ville ge ytterligare sätt att bekämpa narkotikamissbruk. Är det nu förklaringen till att vi har en ganska låg, internationellt sett lågt användande av narkotika i Sverige? Eller är det så att det här är förklaringen till att vi har en ganska rejäl överdödlighet, inte minst bland opioidberoende? Det finns ju en hel del internationell forskning på det här, men vi tycker att det är viktigt att det i den svenska kontexten görs en ordentlig utvärdering av den här lagstiftningen. Därför att det är först när vi har den utvärderingen som vi politiskt kan ta ställning till, är det vettigt att ta kvar den här lagen eller inte?
Det är just de här två aspekterna som brukar tas upp när man pratar narkotikapolitik i Sverige. Dels den att det är få som provar, men också den höga narkotikadödligheten. Ja. Vilken tycker du att beskriver svensk narkotikapolitik bäst om man ska värdera de två synerna?
Nej, men i Centerpartiet tycker vi att det är väldigt viktigt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi ska å ena sidan göra allt vi kan för att så få människor som möjligt ska fastna i ett narkotikaberoende. Helst se till att ungdomar överhuvudtaget inte prövar narkotika. Men de som utvecklar en sjukdom, en beroendesjukdom, då måste vi se till att de får en så bra vård som möjligt. Och behandla det här som den sjukdom det är. Och när det handlar om sjukdomar, då har vi ju alltid inställningen att vi ska försöka lindra. Vi ska försöka se till att man håller sig så frisk som möjligt. Vi ska se till att man undviker att dö. Och den inställningen har vi också vad det gäller beroendesjukdomar, både alkohol och narkotika.
Bra, men vi kan fortsätta prata om den här sjukdomsfrågan. För Centerpartiet vill ju flytta ansvaret för missbruksvården till landstingen. Mm. Kan du berätta lite varför?
Jo, men det här tror vi är en av de stora problemen vi har i svensk narkotikapolitik. Det är att sedan tidigt 70-tal så har det varit socialtjänsten som har ansvaret, det vill säga kommunerna. Och det har ju en historisk förklaring därför att i det tidiga 70-talet då såg man droganvändande som ett utslag av social utslagning. Det vill säga vi hade sociala problem i samhället som drabbade individer. Det fick till konsekvens att man då började använda droger. Om vi såg till att behandla de sociala missförhållandena i första hand, då skulle det leda till att vi fick ett drogfritt samhälle. Och då var det väldigt logiskt att man sa att det är socialtjänsten i kommunerna som ska ha ansvaret för behandling av människor med beroende.
Men har det förändrats då?
Det har förändrats helt och hållet idag, beroende på att idag det mesta av forskningen det ligger på det medicinska området. Därför att vi ser idag att beroende är en sjukdom. Det är klassificerat som en sjukdom. I stort sett alla andra länder, jag tror Danmark möjligen är undantaget, eller om det är Finland, så är det hälso- och sjukvården som har ansvar för behandling av beroendesjukdomar. Sen är det så att kommunerna måste också finnas med i behandlingen. Och så är det vad det gäller flera av de stora sjukdomsgrupperna. Ta demens till exempel. Det är hälso- och sjukvården som har huvudansvar för att utreda och behandla demens. Men det krävs kraftiga sociala insatser från kommunernas sida. Samma vad det gäller människor med psykisk ohälsa. Det är hälso- och sjukvården som har huvudansvaret för att utreda och behandla, men det krävs omfattande insatser från kommunerna, och på precis samma sätt ska det vara med beroendesjukdomar, och inte minst beroende på att forskningen idag visar att de flesta av de moderna behandlingsmetoderna de finns på den medicinska sidan. Och forskningen har gått fram så man ser idag att man till och med kan hitta genetiska markörer för risk att utveckla beroendesjukdomar.
Jag tänker att det ändå finns, om man tänker sig, eller om man resonerar orsakverkan kring kanske hemlöshet, andra, jag menar, alkohol- och narkotikaproblem förknippas ju ganska ofta med socioekonomiska frågor. Finns det någon risk, finns det någon kompetens som kan gå förlorad som nu finns i kommunerna ifall ansvaret går över till landstingen till exempel?
Nej, jag ser överhuvudtaget inte den risken, beroende på just det här som jag sa, att det var det gäller två andra stora sjukdomsgrupper, nämligen demenssjukdomarna och också de psykiska sjukdomarna. Där är det så att hälso- och sjukvården har huvudansvaret, men det sker ett mycket, mycket nära samarbete med kommunerna. Och på precis samma sätt vill vi se även beroendesjukdomarna. Och det handlar också om att, om vi tar, nu har vi pratat narkotika, det är ju det lilla antalet, men vi har ungefär 500 000 människor som är fast i ett alkoholberoende eller har ett riskbeteende. Många av dem är hjälpsökande, skulle gärna vilja ha behandling och ha hjälp med sitt alkoholmissbruk. Men för dem är det ju fullkomligt främmande att gå till kommunernas socialtjänst och knacka på dörren. Där skulle det vara betydligt mer naturligt att man sa att det är primärvården som har hand om behandlingen även där.
Om man tänker sig att landstingen tar över ansvaret, är landstingen redo för det? Och vad ska vara det första steget i en sån riktning? Om man tänker sig till exempel att Centerpartiet då sitter på regeringsmakt de kommande 4 åren. Vad ska vara det första steget?
Nej, men det första steget det är ju att vi, när vi satt i regeringsställning, så tillsatte vi en stor missbruksutredning under Gerhard Larssons ledning. Och den utredningen kom ju fram till att man borde lägga över huvudansvaret just på hälso- och sjukvården och sjukvårdshuvudmannen. Det lagförslaget, eller det förslaget som han hade, det måste ju omarbetas. Men det första steget tycker jag för en alliansregering, det blir att tillsätta en ny utredning med uppgift att lägga över ansvar, huvudansvaret på hälso- och sjukvården. Och då ska man ju se till att inte göra samma misstag som vi har gjort vad gäller psykisk ohälsa, demens, äldre, det vill säga skapa ett dike emellan, utan då ska man ju se till att få en integrerad vårdmodell redan idag. Och sen är det ju så här också att det på väldigt många ställen i Sverige, där är det ju så redan idag att hälso- och sjukvården har ett ganska avgörande inflytande och finns med i arbetet på ett positivt sätt. Men det är också en annan skillnad i det här, och det handlar om vilken lagstiftning som styr. Därför att vi har å ena sidan hälso- och sjukvårdslagen och vi har å andra sidan socialtjänstlagen. Och om jag exempelvis drabbas av cancer, då säger läkaren på en gång att du har en cancersjukdom, den här ska vi behandla, vi gör det nu, här och så vidare. Om jag däremot drabbas av en beroendesjukdom, då krävs ett beslut från socialtjänsten. Det är en biståndshandläggare ska in och ta ställning till biståndet och så vidare. Oavsett om det är en läkare som jag träffar på akutmottagningen när jag kommer in med mitt delirium säger att här måste vi omedelbart inleda behandling, så måste det ändå vara så att det sker en biståndsbedömning. Man kopplar in socialtjänsten. Och vi vet ju att människor med beroendesjukdomar, det är just i den stunden som de mår som allra sämst, som de har den allra högsta motivationen för att inleda en behandling. Och det glider oss ur händerna idag, beroende på att då blir det plötsligt en helt annan lagstiftning, socialtjänstlagen, som träder in.
Jag tänker också att, eller att sjukvården har ju kritiseras ju också för kanske resursbrister. Eller, ja. Jag tänker att min fråga är om landstingen är redo för att ta ett sånt ansvar resursmässigt, tänker jag. Eller, och vad behövs för att göra landstingen redo för en sån förändring?
Ja, jag skulle säga att socialtjänsten idag är ju inte redo att ta det här ansvaret. Därför att på väldigt många ställen så fungerar det här väldigt, väldigt dåligt. Och det är klart, när man gör en sån här verksamhetsöverföring, då får man ju sätta sig ner och fundera på, kräver det här en skatteväxling, vilket det sannolikt gör då. I och med att ansvaret för olika former av behandlingar kommer ju då gå från kommun till landsting. Så att dels måste man ju fundera på det här ekonomiskt. Och sen måste man ju också fundera på kompetens. Men socialtjänsten har redan idag en enorm brist på socionomer. Sjukvården har också brist på personal. Men det här kräver ju, det här är ju inte gjort i en handvändning, utan det här kräver ju att man funderar igenom väldigt noga. Men ytterst handlar det här om, tycker jag, att människor som drabbas av beroendesjukdom, de är lika mycket värda som de som drabbas av diabetes, cancer, alla de andra sjukdomarna. Och de ska ha precis samma rättighet till god hälso- och sjukvård.
Som en sista fråga kring just ansvarsdilemmat. Om 4 år, kan vi, om Centerpartiet kommer i regeringsställning eller kommer till regeringsmakt, var står vi om 4 år?
Nej, men jag hoppas att en alliansregering ganska snabbt kan tillsätta en utredning som tar fram ett förslag om att överföra huvudmannaskapet. Och jag ser inte där att det finns en väldigt stor motsättning mellan allianspartierna egentligen. Så jag tror att det kommer att vara en ganska lätt, ett lätt beslut att ta. Den utredningen kommer ju säkert att ta ett par år, så att jag skulle kunna tänka mig att när vi är framme vid valet 2022 så har riksdagen förhoppningsvis då fattat ett beslut om att göra den här förändringen. Men den kommer ju inte att göras i en handvändning, utan det kommer ju då vara någonting som händer under ytterligare en mandatperiod, att man för över verksamheten.
Som en parallell diskussion då man diskuterar sjukdomsmodellen och så här, så pratar man väldigt mycket om evidens. Vi behöver mer evidensbaserad praktik då det gäller särskilt då kanske narkotikabehandling, men också även drogbehandling överlag. Och det här är också någonting som ni lyfter upp i den enkät som jag har fått av Centerpartiet. Mm. Som den som lyssnar på det här så kommer att hitta den på vår hemsida. Där ni lyfter att missbruksbehandlingen måste bli mer evidensbaserad. Kan du se någon risk med... Jag tänker att evidensdiskursen på sätt och vis kommer också med kanske frågan att ja, men går allting att evidensbasera? Kan du se några risker med den här evidensdiskussionen som pågår kring missbruksbehandling?
Jag ser ett jättestort problem att missbruksbehandling har varit alldeles för mycket tal om olika vårdideologier. Och det här är en sjukdom som alla andra, där behandlingen måste baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sen är det så att det på alla områden så finns det inte forskning av hög kvalitet. Men den medicinska litteraturen är ganska omfattande på det här området. Och nu kommer jag inte på om det var New England Journal of Medicine eller Lancet som förra året gjorde en mycket, mycket stor metaartikel där man tittade på alla möjliga behandlingsformer då, kring just opiatberoende. Så att det finns väldigt mycket vetenskap på det här området. Men tittar man på den internationella forskningen så är den mycket stor på det medicinska området. Den är inte alls lika stor på det sociala området. Beroende på att det här i de flesta länder så går det här mer och mer mot att vara olika medicinska behandlingsformer. Men jag tycker att det är jätteviktigt att den här patientgruppen också får tillgång till vetenskapligt evidensbaserad behandling, precis som alla andra. Vi skulle aldrig drömma om att till exempel vad det gäller diabetes eller cancer säga att nej, men här är det så mycket där det inte finns evidens, så här chansar vi och går på behandlingsmetoder som vi alltid har gjort. Och varför ska just den här patientgruppen vara utsatt för det?
Då tänkte jag att vi kunde fortsätta och prata lite om tobaksfrågan. Dels tobaksfrågan generellt, men också kanske titta på skillnaden som Centerpartiet gör mellan rökning och snusning. När vi frågade i den här enkäten som vi skickade till Centerpartiet om just ANDT-strategin, så togs just rökningen upp som ett viktigt insatsområde. Vilka tydliga tag saknar ni mot rökning, helt enkelt?
Nej, men Centerpartiet har ju stämmobeslut sedan ett antal år tillbaka på att vi står bakom WHOs tobakskonvention, Tobacco Endgame 2025. Och där finns det ju ett antal åtgärder som föreslås hur man gradvis ska ta ytterligare steg mot att komma ner till ännu lägre nivåer vad det gäller cigarett eller rökning då. Sverige ligger ju redan idag oerhört bra till. Jag besökte Nya Zeeland som framhålls som ett positivt exempel och där sa man så här att ja, men om vi hade lika låga nivåer av rökning som ni har i Sverige, då skulle vi anse att vi hade nått målet, tobacco endgame. Så man ska ju redan från början komma ihåg att vi ligger väldigt bra till i Sverige. Men vi tycker att det man måste göra det är att se till att vi får fler rökfria miljöer och dessutom se till att man gradvis växlar ut cigarettrökningen, därför att det är ett enormt stort hälsoproblem, inte bara i Sverige utan i andra länder. Det som har komplicerat det här i Sverige, det är just snuset. Och det är ett jättebekymmer i förhållande till EUs tobaksdirektiv. Det är ju så här att snus är ju någonting ganska unikt för Sverige. Det finns inte alls på samma sätt i andra länder. Vad det gäller hälsoeffekter så är ju snus självklart ingen hälsoprodukt. Men den går ju överhuvudtaget inte att jämföra med cigarettrökning. Då ställs det krav på att vi ska tillämpa samma regelverk vad det gäller snusning som cigaretter. Och det innebär stora svårigheter i den svenska politiska debatten.
Jag tänkte jag ska backa tillbaka lite kring till rökningen nu och ställa en fråga kring den proposition som lämnades in kring ny tobakslagstiftning. Centern bland annat lämnade in en motion, eller var med på en motion där man sätter sig förbud mot självbetjäning av snusprodukter och marknadsföring av snusprodukter. Varför motsätter ni er det och vad kan man tänka sig att skadan i det där? Ett sånt förbud till exempel.
Nej, men dels är det ju det att det finns ingen folklig acceptans för att vidta åtgärder mot snus. Och därför tycker vi att man bör inrikta sig på det som är det stora problemet, nämligen cigarettrökningen. Där är vi beredda att gå långt och hårt fram. Men det vi tycker är det att man bör titta på om man inte i EU-kontexten kan separera de här. Det är också så att det här förslaget var dåligt berett i det att det innebär svårigheter för ett antal mindre butiker att göra de här ombyggnaderna. För det innebär i princip, snuset kräver ju en kylförvaring, det är de här stora snuskylarna som finns. Och i ett läge där du ska plocka in det bakom disk, då är det ganska stora ombyggnationer. Norge har ju genomfört det här. Andra länder har också tittat på det, men vi tyckte att man borde ha funderat vidare på det här och det var därför då vi sa det här att titta nu på om man inte ytterligare gentemot EU kan se om man kan separera cigaretterna från snuset, därför att då skulle vi kunna gå mycket snabbare fram. Det finns en bred folklig acceptans i Sverige för att vidta åtgärder mot cigarettrökningen, men det finns det överhuvudtaget inte på samma sätt om man pratar om snuset.
Kan man tänka sig att då under nästa regeringsperiod, under den perioden ska en ny ANDT-strategi träda i kraft. Eller någonting motsvarande kanske, det är ju oklart. Där är ju T-et med, det är tobak. Man pratar om att minska tobakanvändningen generellt. Kan man då tänka sig att man i ANDT-strategin också skulle dela på få in ett R och ett S till exempel, rökning och snusning?
Eller? Nej, men idealet, det vore ju att vi skulle kunna göra det i Sverige och säga att snus är ingen hälsoprodukt, men det är cigarettrökningen vi måste få bort. Då skulle vi ha en bred politisk acceptans för det. Men det som hindrar oss i det är ju EUs tobaksdirektiv. Vi måste få en acceptans från EU för att kunna separera de här. Och därför ser jag att den här propositionen är ju nu vilande, beroende på invändningar från EU. Och därför ser jag att en alliansregering vad det gäller den här propositionen, det första man får göra då, det är ju som att plöja vidare det här spåret gentemot EU. Kan vi hävda folkhälsoskäl till att undanta snuset från EUs tobaksdirektiv vad det gäller de här lagstiftningarna eller inte? Och det är ju ytterst bara EU som kan ge svar på den frågan. Antingen kan vi det, och då kan vi dundra vidare med alla bra åtgärder mot cigaretter. Eller också säger EU att nej, det får ni inte göra. Ni måste behandla snuset precis som ni behandlar cigaretter. Och då kommer tyvärr inte Sverige att vara ett av de ledande länderna på att implementera tobakskonventionen, beroende på att det finns bland svenska folket en mycket, mycket bred acceptans för att använda snus. Och det finns ju dessutom då, det finns ju dessutom forskning då som pekar på att det kan vara så att en av förklaringarna till att vi har väldigt låga tal vad gäller cigarettrökning, det är att det substitutet snus finns. Den forskningen är ju inte helt accepterad och det är ju inte en självklar sanning där. Men den diskussionen finns ju också.
Men den här frågan kring ANDT-strategin och att skilja på de två. Kan man tänka sig att det skulle kunna vara så i framtiden?
Vi ska ha en folkhälsopolitik som angriper de stora hälsoproblemen för det svenska folket. Och där är det så att hög användning av alkohol är ett problem. Narkotika är ett jättestort problem. Cigarettrökning är det som dödar absolut flest. Snus, då får man leta väldigt noga och försöka hitta bevis på att överhuvudtaget döda någon. Så att det enklaste i en svensk kontext, det vore att man kunde separera på det här. Men det är ju helt avhängigt hur EU ställer sig.
Som en sista fråga, finns det några gränser? Du pratar om att om man kan separera de här frågorna, så då kan vi gå all in på tobaken eller på cigaretterna. Mm. Ursäkta. Finns det några gränser för hur långt ett samhälle får gå för att begränsa rökning?
WHO:s tobakskonvention har ju ett antal åtgärder som man ska införa för att se till att tobaksanvändningen kommer, eller cigarettsrökningen då, kommer under 5%. Därför att man ser ju att om man får den under 5%, Sverige ligger idag på 9%, kommer man under 5% då kommer det här att försvinna inom loppet av någon generation. Så att det första steget måste ju vara att gå på de förslag som finns i WHO:s tobakskonvention. Och kunde vi bara separera ut snuset, då skulle vi kunna fatta de besluten inom loppet av en mandatperiod. Jag ser inga partier där som har några väldigt stora invändningar.
Okej. Tack Anders. Det är fredag eftermiddag. Ni har valkonvent. Vad ska du göra nu? Klockan är 6.
Nu är klockan 6. Nu ska jag gå tillbaka till hotellrummet och försöka bli lite fräsch inför middagen och dansen som börjar klockan 19.30. Med en 10-manna orkester som spelar och en festmåltid som vi ska äta. Sen ska jag komma i säng så fort, eller inte så fort som möjligt, men tidigt. Därför att valkonventet börjar imorgon bitti igen klockan 9 och då är det jag som håller mitt anförande.
Lycka till med det.
Tack så mycket.